Då är det dags igen att läsa ur Hebreerbrevet. Det har ju varit en makalös inledning med kapitel 1. Jesus storhet och gudom, hans budskap och allvaret i att ta det till sig. Det är verkligt väckelsebudskap blandat med djup stark teologi. Hebreerbrevets kristologi inte minst. Då har vi kommit till Hebreerbrevet 2. Det är den femte till den nionde versen. Det läser vi följande. Ska vi stå upp och lyssna på Guds ord? I Jesu namn. Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat. Vad är då en människa att du tänker på henne eller en människoson att du tar hand om honom? Förlåt. En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. När han lade allt under honom utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. Men vi ser Jesus som en liten tid var lägre än änglarna. Nu, krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Så långt läsningen av Guds eget ord. Vi tackar honom för det. Och vi ber att han lägger en välsignelse till det. Ja, sin mäktiga välsignelse till det på allas våra hjärtan. Varsågod och sitt. Amen. Herre, vi ber att din nåd ska följa oss in i läsningen och studerandet av det här ordet och att det ska få bli en predikan efter ditt hjärta som är välsignad av dig, av din sanning och av din närvaro. Att du kan backa upp och stötta och stödja det som sägs. Bind oss till din vilja i association, känsla och tanke och låt oss känna att du verkligen dominerar mäktigt ibland oss när vi nu kommer inför dig för att höra din röst och se det du har låtit skriva ner. Vi ber om nåd helt enkelt och bekänner vårt beroende av dig. Amen. Ja, det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. Den kommande världen. Spännande uttryck. Det är en värld där Jesus regerar. Den är inte lagd under änglar utan den är lagd under Kristus Jesus själv. En värld där Jesus regerar och Guds rike är så att säga genomfört i sin fullhet i både inre och yttre bemärkelse. Den kommande världen, det är faktiskt det som Jesus kallar för himmelriket och som han ägnar de flesta av sina liknelser åt att beskriva och förklara. Det kallas också för Guds rike. Den kommande världen, himmelriket eller Guds rike. Vi kan hitta i Bibeln lite vad det handlar om och vad det består i. Romarbrevet 14 och 17 så står det: Guds rike består inte i mat och dryck utan i frid, rättfärdighet och glädje i den helige ande. I första Korinthierbrevet 4 och 20 så står det att Guds rike är inte bara ord utan kraft. Från Matteus 12 och 28 kan vi dra slutsatsen att det är total avsaknad av all ondska i Guds rike. Vi kan också förstå att det som vi brukar kalla för andens frukt, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning, som vi läser om i Galaterbrevet 5 och 22 och 23, också är ett uttryck för Guds rikes innehåll, substans och väsen. Från Lukas 9 och 2 så kan vi förstå att i Guds rike har alla full hälsa. Och från Lukas 14 och 15 så kan vi förstå att himmelriket är gemenskap och fest. Lägg tillsammans alla dessa enastående beskrivningar. Frid, rättfärdighet, glädje i den helige ande, kraft, avsaknad av ondska, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, full hälsa, gemenskap och fest. Då kan vi få en aning om vad himmelriket kommer att innebära. allt det vi törstar efter, allt det vi hungrar efter, allt det som människorna jagar efter i sin missriktade jakt. Det kommer vi att få uppleva på grund av Jesus och tron på honom när himmelriket kommer i sin fullhet. Och redan här och nu får vi smaka Guds rike. Det är faktiskt oerhört viktigt att vi har ett rätt Guds rikes perspektiv i våra liv. Alltså hur vi ser på Guds rike. Guds rikes perspektiv, det är egentligen ett bra ord. Man brukar säga så här i klassisk formulering om Guds rike. Det är redan nu, men ännu icke. Egentligen en paradox, men det är ett fantastiskt bra sätt att uttrycka sig på. Riket finns i andligt avseende redan här och nu mitt ibland oss. Förlåt. För att Jesus bor i våra hjärtan och regerar i våra hjärtan. Regerar vårt förhållningssätt till omgivning och omvärld. I den bemärkelsen har riket kommit. Och riket manifesteras när helst en människa kommer till tro och blir frälst. Jesus talade om den här dimensionen av Guds riket, det andliga riket, när han sa till exempel i Lukas 17 och 21. Ingen ska kunna säga, se, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Och i 1917 års översättning så valde man att skriva, Guds rike är invärtes eder. Det kanske inte är den bästa översättningen, men det säger någonting, även om det är en tolkad översättning. Guds rike är mitt ibland er, för det strömmar från ert inre. Det betyder alltså att när vi ser Guds rike ibland oss idag, så ser vi det genom tron. Jag ska förklara. Det vill alltså säga, Gud själv gör oss uppmärksam på att han verkar, när han verkar och hur han verkar. Han visar oss att hans syften fullbordas. Så han visar oss hur hans syften fullbordas. Och han låter allt samverka till det bästa för de som är kallade efter hans rådslut. För att hans rike ska komma i våra hjärtan. Och hans gemenskapskvalitet ska manifesteras. Och det är faktiskt bara den troende som förstår och bejakar att allt det här som jag sa nu är ett uttryck för att Guds rike, som är kärlekens och rättfärdighetens rike, faktiskt är mitt ibland oss. Att det är, har kommit och att det är i antågande. Vi ser hur Gud verkar. Vi lägger märke till när han verkar. Ibland får vi också förstå hur han verkar. Han låter allt samverka till det bästa och vi ser, wow, Guds rike kommer, vi ser det. Och det kan bara den troende se. Därför kan vi säga att vi ser det genom tron. Den som inte har tron ser inte någonting. Åtminstone inte av det här. I det kommande gudsriket ska emellertid inte bara de andliga välsignelserna flöda fram. Utan där ska faktiskt riket manifesteras även i yttre bemärkelse. Och nyckelhändelsen skulle man kunna säga i den kommande världen är kropp. Uppståndelse. Vi kan läsa om det i Filipperbrevet 3 och 21. Och i och med kroppens uppståndelse så kommer hela skapelsens befrielse från förgängelsen. Det som vi läser om i Romarbrevet 8 och 19, att hela skapelsen suckar och våndas. När de troende uppstår i sina kroppar, då blir också hela skapelsen befriad från det som kallas för förgängelsen, alla nedbrytande krafter alltså. Och det här är jättespännande. Romarbrevet 8:23 talar om att anden, alltså den heliga ande, är given oss som en förstlingsfrukt. Det här gör saken väldigt spännande. En förstlingsfrukt. Riket är här, redan nu, genom den heliga ande, som en förstlingsfrukt. Men vi har ännu inte sett det i sin fullkomnade version. Och i Efesierbrevets första kapitel så berättar Paulus att den helige andes inneboende i de troende är en garanti eller en handpenning som förebådar kroppens förlossning och det slutgiltiga gudsriket. Och det är därför vi läser i nästa vers. Ännu ser vi inte att allt är lagt under honom. Och det betyder alltså att vi ser det inte i fysisk bemärkelse. Det är en spännande och underbar Guds rikes förkunnelse i de här verserna. Att allt är lagt under honom. Riket är ett faktum. Ännu ser vi det inte fysiskt. Men så kommer det. Vi ser Jesus. Lägg märke till att Hebreerbrevets författare tar upp någonting ur psalm 8. Och det står så här: på ett ställe har någon vittnat, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna, med härlighet och ära krönte du honom, allt lade du under hans fötter. När han lade allt under honom utelämnade han inget. Allt skulle vara under honom. Det här är faktiskt en profetia om Jesus som vi kan hitta i Saltaren 8. Den handlar enligt de flesta bibeltolkare framförallt om Kristus, men också om församlingen. Gamle prästen och predikanten Peter Fjellstedt, han skriver så här: den åttonde salmen syftar både på Kristus och på hans andliga kropp, nämligen församlingen, som i honom görs delaktig av Guds natur och upphöjs till en sådan härlighet att de rättfärdiga ska regera med Kristus i den kommande världen. Men något sådant herravälde ger Gud inte åt änglarna. Denna psalm handlar om Kristus och församlingen och den höga värdighet till vilken Gud upphöjer den fallna människan genom den enfödde sonen, så att hon blir i detta livet Guds barn och himmelrikets arvinge och blir i den kommande delaktig av ett evigt och härligt rike. Det är en underbar nåd, skriver Fjellstedt, att den store guden på detta sätt tänker på den obetydliga och syndiga människan, och att Guds son underkastade sig den djupaste förnedring som människoson för att åstadkomma denna upphöjelse. Så Fjellstedt har fått tag på den här tanken att det handlar om Kristus under vilken allt är lagt, men också i en kommande tid. Den här föreningen med Kristus och församlingen där allt är lagt under bägge parter. Och så står det som vi tidigare påpekade: än ser vi inte att allt är lagt under honom, men vi ser Jesus. Men vi ser Jesus! Halleluja! Som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Det är också det här bibelordet som Fjellstedt kommenterade tidigare. Vi ser inte allt, men vi ser Jesus. Och vi ser hur det gick med honom. Han blev förnedrad, men är nu upphöjd över allt och alla. Åh, det här är ett sånt hoppets budskap till oss var och en. När vi inte tycker oss se Jesus utöva sin direkta makt i alla stycken, så ska vi påminna oss om att han gör det i alla fall. Även om vi inte kan se det, så kan vi veta i tron att han fullbordar sina syften också genom denna tidsålders synd och bristfällighet. Så suverän är han, så mäktig är han, allting skapare, upprätthållare eller uppehållare och styresman. Och det här är viktigt att veta. Solen lyser faktiskt även när det är mulet. Det är också bara en tidsfråga tills alla omständigheter och makter är synligt lagda Kristus till en fotapall. Bibeln säger att den sista fienden som synligt ska besegras är den fysiska döden med dess förstadium av åldrande sjukdom och kroppslig svaghet. Och det här är viktigt. Kom ihåg dessa ord när det kärvar till sig. Vi ser inte allt, men vi ser Jesus. Tänk på det. När din kärlek prövas, se Jesus kärlek. När din glädje prövas, tänk på Jesus. När din frid försvunnit, sök Jesu frid. När ditt tålamod prövas, se Jesu tålamod. när din vänlighet, godhet, mildhet och självbehärskning prövas, se Jesu ödmjukhet. När du är trolös, se Jesu trohet och minns att även om vi är trolösa så förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. Nej, vi ser ännu inte allt, men vi ser Jesus. I tron kan du se honom och uppfyllas av hans ande. Det sista vi ställs inför idag i predikan är att Jesu död för oss har sitt ursprung i Guds oändliga och hemlighetsfulla kärlek, i hans nåd. Det var för att få visa och bevisa sin nåd som Jesus smakade döden i vårt ställe. Men vi kan också förstå att när författaren skriver att genom Guds nåd skulle han smaka döden, så var det också den gudomliga naturen och nåden i den gudomliga naturen över Jesu mänskliga natur som uppehöll honom genom hela försoningsverket. Om inte Jesus hade varit både Gud och människa, hade han aldrig klarat av att bära bördan av hela sitt folks synder. Men nu gjorde han det av bara nåd. Genom nåden så smakade Jesus döden i vårt ställe och klarade detta. Men genom detta enorma får också Gud möjlighet att bevisa denna nåd personligen i ditt och mitt liv och förhärliga sin nåd inför människor, änglar och andemakter i all evighet. Alltså, wow! Gud har valt att på dig och mig förhärliga sin nåd. Vi ska bli exempel på vad den förmår. Och därför står det också i Hebreerbrevet, för att hans nåd, för den härliga nåd, den underbara nåd, den rika nåd som han har skänkt oss i den älskade, ska prisas. Ära vare Gud och Lammet. I Jesu namn. Amen.